Niklas Häggström, Daniel Wahlqvist, David Horsmar, Tom Flod, Jimmy Forsman, Tobias Axelsson, Joakim Berntsson, Johan Östman, Henrik Paldan, Daniel Östgren, Jimmy Lindberg, Segi Neumann och Jonas Vog. Shit, pomfrit.
Ja, en väldigt massa patrons. Tack så hemskt mycket.
Det här är ju från 2 veckor, men ändå många.
Ja, men det är det. Det är, jag har inte statistiken helt klar för mig, men det är väl övervägande del män där, va?
Ja, det är helt klart övervägande män. Det finns ett par patreons som är lite oklara beroende på vad det är för namn inlagt, om det är män eller kvinnor. Men helt klart är det fler män.
Eftersom det är viktigt för oss med jämställdhetsarbete så betyder det att eftersom vi fick 46 manliga nya patreons de senaste 2 veckorna så är målet att under de kommande 2 veckor få in 46, åtminstone 46 kvinnliga patreons.
Vi har ju 46 totalt. Okay.
Nej, just det. 46 totalt, just det.
Ja.
Så att vi ska upp i 100 patreons och hälften ska vara tjejer. Så gå till närmsta tjej, ta ett ordentligt nackrapp och berätta vad det är som gäller.
Japp, utnyttja patriarkatets möjligheter. Ja.
Är du starkare, utnyttja det. Har du högre lön eller chefsposition, utnyttja det. Använd din basröst. Tjejerna ska med. För jämlikhet är viktigt.
Jämlikhet är mycket viktigt. Ja. Veckans sponsor är Stå upp-klubben i Göteborg som under sommaren arrangerar stand-up med bland annat Al Pitcher, Messiah Hallberg, Emma Knyckare och Josefin Johansson.
Ja, och de producerar även Det Ela stand-up som är en stand-up-turné med några av de roligaste komikerna från Sveriges framsida i Göteborg. Och de åkte till Skövde, Göteborg, Kungsbacka, Halmstad, Linköping, Kristianstad och Malmö. Det här är ju liksom en ideologisk verksamhet som de håller på med. De är ju dedikerade att skapa bra stand-up-event, bra klubbar och sådär. Och under Mr. Cool-gate som jag har rasat, vet du vad det handlar om?
Nej, jag håller mig lite på distans. Ibland så får jag en känsla av att det är drev mest för drevets skull. Och då brukar jag zona ut lite.
Jo, men absolut. Men det finns ju särskilda drevbärare som är jättebra på att hetsa och sådär. Men grundkonflikten är, nu kanske vi ska säga att vi sitter på Arlanda, eftersom det är ett jävla liv i bakgrunden. Grundkonflikten var att man lyssnade på musik som en komiker har lagt upp under sitt alter ego. Alltså lite som Eddie Medusa typ, fast Mr. Cool. Som är fruktansvärda låtar med fruktansvärda texter. Det där är humor som måste förstås i sitt sammanhang. Man måste ha lite koll på det där och ha hängt med lite för att ha en chans att tycka att det är kul. Men det är liksom chockverkan som är humorns bärande idé. Säga så hemska saker som möjligt. Och Elaine Eksvärd har blivit tipsad om det här. Hon har rasat mot det och sen har hon fått god hjälp av tusentals andra människor som liksom har fått för sig att de här komikerna är för övergrepp på barn. Och så har det blivit 2 läger. Och då har ståupparrangörer avbokat turnéer där någon av komikerna som liksom hänger ihop med Anton Magnusson, Mr. Cool, har något med det att göra. Då har det blivit liksom en yttrandefrihetsfråga. Det har blivit lite censurkänsla. Och där har ståuppklubben avbrutit samarbetet med Henriksberg. Där de har kört sina klubbar för att de har avbokat en turné för att de liksom gav efter för det där trycket. Och det var lite rakryggat gjort, tyckte jag.
Ja, pluspoäng för det. Jag tänker också att om det är någonting man inte gillar så är väl bästa sättet att hantera det är att inte låtsas om det. För att när man uppmärksammar någonting så här som man har gjort, ja då jag får ju den här Mr. Cool bara ännu mer uppmärksamhet. Och det var väl det. Själva poängen var väl att man inte gillar det.
Ja, så de som har drivit det här hårdast, de får ju nu se hur han, jag tror han drar in 60 000 i månaden på Patreons, varav ganska många har tillkommit efter den här skandalen. Och dessutom så har ju låtar som till exempel Hitten knulla barn klättrat på listorna. Och de som nu arrangerar arrangemang med de här komikerna, Simon Gärdenfors, Anton Magnusson och Arman och några till, får ju jättemycket folk. Så att ja, 1-0 komikerna. Och det här är väl lite samma idé Alltså samma dumma idé. Jag menar, jag är inte för censur, men jag tänker att om man inte vill gynna dem, då ska man ju bara tiga ihjäl dem. Precis som fina människor försöker göra med nazister. Eller borde göra, kanske man ska säga. Ja, jag försöker få till en segway till att du har varit i Almedalen en vecka.
Ja, jag tänkte på Annies tal. Det har ju varit väldigt vanligt att antirasister och olika grupper har manifesterat mot rasism och nazism. Men i slutändan så har det bara gynnat rasisterna själva, för att antirasisterna drar dit uppmärksamheten. Och så var jag i Almedalen i veckan och lyssnade på Annies tal bland annat. Jag såg det på tv i morse också, och då hör man ju inte de här nassarna riktigt, för de har ju inte mickats upp, så de hörs inte i tv lika mycket. Men i publiken så hörde man dem där ganska mycket, de för ett fasligt oväsen. Och då tänkte jag att det var helt motsatt förhållande, att de är som antirasisterna i vanliga fall, men i slutändan så var det ju Annie som vann. Klantigt för dem. Annie får förmodligen röster tack vare att de inte gillar Annie.
Ja, just det. De gjorde samma misstag som antirasister brukar göra. Ja, just det. Det har jag inte tänkt på, men det har du rätt i. Var det mycket nazism i Almedalen? I media såg det ut som att det bara var nazister hela dagarna, överallt.
Ja, man lyfter ju det som är spektakulärt såklart. Men på plats så visst, jag såg dem lite här och där. De ser lite arga ut, men jag bryr mig inte om dem så mycket. Det, på något sätt kanske det är att inte ta dem på allvar, att jag inte bryr mig om dem. Men jag tror att det är nog det bästa, att bara inte låtsas om dem helt enkelt.
Jag tänker ju att de där små nazisterna som går runt på gott, som har sparat pengar och åkt till Gotland på sommarlovet för att gå runt vara nazister på Visbys gator, de försöker ju liksom sno cred för lite olika random invasioner och folkmord och sådär som har skett i historien. De har ju rimligen inte så mycket sånt att skryta med, utan de försöker ju bara klä ut sig till någon, alltså det är lite som att klä ut sig till en medlem i ett motcykelgäng, tänker jag.
Ja, det är ju väldigt intressant det här att prata om ett svenskt arv och så också. Jag har ju läst lite grann om det här med genteknik och genforskning och sånt, och det visar ju sig att alla människor med europeiskt ursprung som lever i USA och Australien och hela Europa har en gemensam släkting på 1500-talet. Att vi är så nära släkt med varandra gör ju att det är helt ointressant att prata om vem som är svensk och inte. Alla som levde på vikingatiden är släkt med de flesta i hela Europa just nu. Så därmed är ju italienare också vikingar. Ja, det är omöjligt att prata om vem som är svensk och inte. Någonstans är det där bara hittepå, tror jag.
Du gjorde ju en del kort intervjuer med alla möjliga människor. Jag tyckte det var ganska kul att lyssna på det, för det blev ju väldigt, vad ska man säga, det blev ju väldigt tät buljong som du kokade på de där samtalen.
Ja, det, man får ju hitta en vinkel med respektive person, de är ju intresserade av olika saker. Vilken var bäst då, eller vilken var intressantast?
Jag tyckte snacket med Piratpartiets partiledare Magnus Andersson var mest intressant, för jag har inte riktigt tänkt på det där på det sättet. Visst har jag stört mig lite på att, ja men det är lite som, vad heter den, High Fidelity är det, var den där Nick Hornby-boken om en man som, vars pappa skrev en julsång och som han då lever på. Hans liv är i stort sett menlöst för att han har haft pengar sedan han föddes, han kommer att ha pengar tills han dör, för att den jävla julsången spelas varje jul. Han lever liksom på pappans snilleblicks någon gång på 40-talet och skriva en jullåt, liksom, att det är så djupt orättvist och oliberalt liksom, att man kan leva på frukten av någon annans pyttelilla arbete för aslänge sedan.
Jag tänker att det finns en del partier som tycker att man borde ha arvsskatt, och det här är väl en ganska bra början, att ta ifrån ättlingar upphovsrätten till människor som har dött.
Ja, men absolut. Nej, men det väcker ju tankar och frågor om det där med liksom, om man tycker att det är jäkligt viktigt att man ska få rätt till frukten av sitt eget arbete, som jag och många med mig tycker att det är superviktigt att man ska få behålla det som man har jobbat ihop, så tycker jag också att det kommer ju med den effekten då att man inte har rätt till det som man inte har jobbat ihop. Och att ens föräldrar skrev en julsång för länge sedan kan ju inte skrivas upp på mitt konto, liksom, tänker jag.
Nej, absolut inte. Men även under en upphovsmans livstid så är det väl också rimligt att ha någon slags begränsning. Bara för att man har gjort någonting bra i sin ungdom så tänker jag att det är väl inte rimligt att man ska få royalties för det under hela sitt liv.
Ja, men det vet jag inte. Det vet jag faktiskt inte vad jag tycker riktigt om. Men det är definitivt intressant att prata om det. Jag tänker att om jag uppfinner en sak, om jag forskar fram en i medicin eller något sånt där och har lagt ner min själ i det där, så är det väl rimligt att jag ska få ensam rätt på det där. Men bara så länge så att det inte är incitamentet för att uppfinna och designa grejer försvinner, tänker jag.
Jo, men patenträtten är väl som han föreslog att upphovsrätten borde vara. Att man har patent i 5 år och så får man betala om man vill ha det ytterligare 5 år och så vidare. Och så borde det ju vara med upphovsrätten också. Att upphovsrätten borde gälla i 5 år och sen så kan man förlänga den under en viss tid. Men sen borde den vara up for grabs.
Men skulle det kunna bli lite konstigt om någon annan bjöd över mig på rätten till mina egna skämt? Så jag inte har råd att dra mina egna skämt och så åka batra runt bara för att han har så mycket pengar. Och vill jävlas med. Jag har köpt alla mina skämt och åker runt och dra mina skämt. Det kan bli väldigt orättvist.
Ja, men det är så i den här nya kapitalistiska världen. De stora trampar på de svaga. Nej, nej, men vadå? Man kan väl bara köpa sin egen upphovsrätt. Man kan inte köpa någon annans. Man kan inte köpa någon annans patent.
Ja, det menar så. Jag tänkte att det skulle vara någon sorts högsta budsförfarande. Att man kan...
Nej, jag tror inte det funkar så.
Nej, men det är intressanta frågor i alla fall. Och det är ju frågor som ställs från grunden. Då man diskuterar hur samhället borde vara istället för att hålla på att lappa och laga på det som redan är. Som bygger på gamla observationer, gammal teknik, gamla värderingar. Jag tycker ju om de partierna som liksom, ja, ställer frågorna på nytt och ja, är beredda att bygga om det från början. Det behövs ju verkligen, om inte annat så för opinionsbildningens skull.
Ja, jag håller med. Och vi har ju intervjuat flera små partier och det där har vi ju pratat om förut, men det är ju liksom roligt att uppmärksamma de små partierna. Det är kanske inte så troligt att det går jättebra för Pratpartiet, men det är bra att uppmärksamma dem för att de har bra perspektiv som de andra borde ta till sig. Och om det går bra för dem så skulle jag bli väldigt glad för att de andra partierna behöver konkurrens.
Träffade du några miljöpartister?
Ja, Alice Josefsson till exempel. Hon är med i Grön Ungdom.
Det har ju blivit lite allmänt villebråd av miljöpartister nu för tiden. Kan man inte säga det? Det går ganska dåligt för dem i opinionsmätningar och de är liksom allmänt avskydda från höger till vänster. Det anses att de inte har några bra idéer. De har liksom regerat sönder, eller man ska säga. De har en låg trovärdighet i sina frågor.
Ja, jo, men så har det väl varit under flera månader. Det tyckte jag inte att Alice verkade lida av särskilt mycket i och för sig. Men jag träffade också Lorenz Tovatt i Visby. Det var ju våran andra gäst som vi då intervjuade 2014. Han sa att han inte var riktigt nöjd med den intervjun. Jag tyckte han skötte sig ganska bra. Men...
Ja, men det tyckte jag också. Ni får gärna gå tillbaka och lyssna på den om ni vill. Den är några år gammal, men den kanske är värd att lyssna på.
Jag tror att jag och kanske du också inte var jättebra. Det var en helt annan tid då. Då höll vi på att lära oss.
Ska vi berätta varför vi sitter på Arlanda?
Vi ska ut och flyga. Vi ska åka till Tjernobyl.
Vi har ju reflexmässigt sagt att vi tycker om kärnkraft och hävdar med dårars envishet att några riktiga kärnkraftsolyckor har inte hänt. Och i vilket fall så har enhjulingar som får punka ihjäl fler människor per vecka vad kärnkraften någonsin har haft. Men vi tänker att det kanske är svårt att säga det när vi har varit och gjort en rundresa i Tjernobyl och sett vad den där katastrofen ställde till med. Förvisso ett sovjetiskt fuskbygge i en totalitär diktatur. Liksom som, jag menar, det där kärnkraftverket var antagligen sämre skött än en sån här kringresande polsk tivoli. De har ju inte vill åka karusell för att man fattar att de där bultarna inte har blivit röntgade varje morgon precis. Man kanske inte ska jämföra västerländska moderna kärnkraftverk med gamla sovjetiska. Men enligt den här Black Swan-tänket så är det ju ändå worst case scenario som ska prägla riskbedömningen och inte, liksom, inte oddsen. Utan vad är det värsta som kan hända? Och om man bygger ett kärnkraftverk så är ju det värsta som kan hända en härdsmälta. Och den risken finns ju liksom. Så ja, det ska bli intressant att se Jag vill försöka förstå omfattningen av katastrofen. Jag hoppas också att liksom informationen på plats ska ge mig lite tydligare bild av om det här är ett kommunistproblem eller ett kärnkraftsproblem. Jag tänker att det är ett kommunistproblem. Att det var ett dåligt organiserat, korrupt, slarvigt kommunistdiktaturland som lika gärna hade kunnat ha ihjäl sina egna, ja, de hade ihjäl sina egna befolkning för att de tyckte fel, för att de läste fel böcker, genom att slarva med inspektionen av karuseller på nöjesfält, genom att slarva med medicin, alltså allting. De dopade ihjäl sina idrottare med vilja. Jag tänker att det inte är ett kärnkraftsproblem, men jag vet inte. Jag ska försöka vara helt öppensinnig inför att det kanske är en dålig idé att hålla på med kärnkraft.
Jag läste en grej som jag tyckte var ganska fascinerande. Under själva katastrofnatten så att säga, då var det ju en del människor som försökte släcka branden och få styr på allting på rätt sätt. Då fanns det en man där som han var anställd för att hålla vakt i en dörr, och trots att halva huset brann så stod han kvar vid den där dörren hela natten och dog så småningom av strålningsskador. Ja, lika hedervärt och helt genomkorkat att stå kvar med livet som insats, men han var väl kanske rädd också att ger man upp sin post så kanske det kommer med följder som inte är så kul.
Han kanske hade gett upp sitt ansvar för sitt liv till någon chef eller till systemet eller så. Det är väl ett sånt där system, skapar väl sådana människor, tänker jag. Och det har nu haft ihjäl betydligt fler människor än vad som dog just i Pripyat 86.
Ja, så kan det vara.
Ja, vad har du för förväntningar?
Ja, nej, men det ska bli kul att se hur det ser ut. Alltså det finns ju någonting, jag känner mig lite smutsig att behöva erkänna det här, men det finns ju någonting vackert i det här apokalyptiska som jag ser fram emot att se. Och det är ju lite besvärligt. Man önskar ju inte att det där ska hända någonstans, såklart. Men det finns ändå något fascinerande i det där.
Så att det du förväntar dig och hoppas att det ska se ut som typ i ett zombiespel liksom. Man har ju sett bilder på den här, vad heter det, nöjesparken. Vad heter det? Tivolit. Ja. Som i Pripyat, som aldrig blev invigt. De hann aldrig öppna det där, har jag för mig att jag läst.
Ja, alltså en kompis till mig, Jocke Aspeheim, han berättade, för han var i Tjernobyl för några år sedan. Han berättade att de faktiskt öppnade den där.
Needless to say så åker vi inte business class till Tjernobyl eftersom vi har 48 patrons och inte 480. Men det kan jag säga, att ju fler patrons som ansluter och hjälper till att finansiera den här fria radioverksamheten som vi håller på med, desto dyrare flygbiljetter kommer vi naturligtvis. Det är ett löfte för min sida.
Med tanke på den här Mr. Cool-debatten så talar ju allt för att vi borde ställa till med något spektakulärt, lite oanständigt, för att få fler patrons.
Kuken, Heil Hitler. Sådär, 100 stycken. Sätt igång ett drev nu då.
Ja. Jo, men den här nöjesparken i Pripyat, den skulle invigas 1 maj var det tänkt. Och katastrofen var väl 26 kanske. Ja. Ja. Nej, men att de faktiskt invigde den och körde den en dag och utrymde först därefter.
Efter katastrofen invigde de parken.
Och hade den öppen ändå. Sen fick de lämna.
Så hade jag nu också gjort.
Ja, när man har ansträngt sig så mycket.
Nej, hörni, kära lyssnare, nu tjatar de på oss att vi ska gå ombord. Vi kommer göra ett specialavsnitt om kärnkraft, och tills dess får ni hålla till godo med det här.
Ja, tack så länge. Hej, hej. I'm on a dance like an earthquake was shaking me. I'm gonna sing like my heroes were with me. Yeah. I'll build an army.